Det är ju sommar och det är intressant hur man tenderar att bli lite mer feral när det är sommar.
Du menar rovdjursaktig?
Ja, eller? Alltså att man på något sätt att det på något sätt att ja, men nu är det sommar. Det är inte liksom samma regler. Alltså man behöver inte göra mat på samma sätt. Vi slänger ihop något putt i panna eller någonting. Kläder. Sätt nu på dig några skor åtminstone. Det är inte liksom, ja. det på något sätt blir lite vilda västern tycker jag, alltid när det blir
ja,
sommar.
Jag gick faktiskt alltså häromdagen, vi hade arbetat i trädgården och jag hade då på mig sexiga gummistövlar och det här, någon sorts sån här shorts, och sen hade jag snabba glasögon som jag hade haft som skydd när jag trimmade.
Ja.
Och sen så skulle vi få och hämta pizza och jag, utan att ens tänka på saken, så gick jag så.
Ja.
Alltså, och hämta pizzan.
Ja, och jag tror det är ett perfekt exempel, för jag tror att det också är att man är liksom utomhus mera, man grejar, man håller på, och så just så här att man klär sig liksom i skyddsutrustning eller inte alls i kläder. Och det på något sätt, vissa uppgifter faller bort också, så där som att sätta kläder på barnen eller ge dem mat. Att Ians liv just nu består av att han liksom, han skriker tillsammans med katterna och så släpper man ut dem då, och så springer liksom både katterna och Ian springer ut i skogen och så går han omkring liksom där det är bara blöja och gummistövlar, och så har han liksom nya så här riv- och kärsår varje dag när han har liksom ramlat på någonting vast. Men han kom i morse, så kom han in. Och så hade han en sån där min, och jag vet inte om du känner igen den här minen på Kajos också, men att det är som en sån här väldigt specifik barnmin där de kommer och så tittar de på en och så ser man, nu har du någonting i munnen.
Ja, nej, precis. Den påminner lite grann om det där att nu kackar jag.
Ja, att det är som en viss så här att det är på något sätt så där att jag är medveten om att jag har någonting i munnen, därför kommer jag och tittar på dig. Och på något sätt ett så här magiskt tänkande att du vet säkert nu att jag har det här i munnen som du inte har sett, men eftersom jag tittar på dig så vet du det säkert. Och så log han och så frågade då att har du någonting i munnen? Och så sa han och skrattade. Och sen började han springa undan då, för han visste att jag skulle ta det av honom. Och så när jag hade liksom gröpt då ur hans mun, så hade han då en bit sinitarra där.
Oha,
och
ja.
det var ju inte så bra. att han hade.
Var det giftigt eller alltså, no, det var ju en sån här produkt.
Hoppas inte det. han sa då blåbär, sa han, alltså för att det var då som en liten boll. Men det intressanta var att jag har inte liksom köpt sinitarra, och jag vet som inte varifrån den där sinitarran hade kommit. Och att då började jag liksom fundera på det där, att finns det någon sån här regel att när du har liksom bott tillräckligt länge någonstans, eller när du har liksom hållit på tillräckligt länge med någonting, så i något skede så uppstår det sinitarra där.
Alltså nu måste jag nog säga att jag tycker att sinitarra, alltså dels är jag inte säker på om det längre finns. Alltså det är ju en så stor del av ens liv i något skede. Men det är något som jag inte har använt på kanske 30 år nu.
Ja, men
det är ju också en produkt som alla väl var överens om att hade stora svagheter, men som alla ändå köpte och använde. Och liksom alla visste att om jag lägger upp det här på väggen med sinitarra, så då kommer det att bli fläckar i tapeten och, eller också på målade väggar.
Ja.
Och så kommer det också, det här som jag lägger upp, så kommer det att bli förstörd, för att pappret suger i sig någonting från sinitarran som gör att det blir fläckar, alltså fettfläckar av något slag.
Ja, och sen så faller det ju ner till sist också, att det slutar ju funka.
Dessutom, dess enda uppgift att hålla upp det som man la upp på väggen, så det var väldigt dålig på den uppgiften.
Tror du att det liksom inbyggd i formeln för sinitarra, att på samma sätt som som mobiltillverkare bygger in sådär att efter x antal år så ska de bli långsammare och långsammare. Att är det inbyggd också i Sinitar att den här fästningsförmågan ska släppa i något skede så att du måste köpa mera Sinitarra.
Men finns det ännu? Eller är det här nu bara en nostalgi? Är det här helt obegripligt? Alltså, det finns... pratar ju om häftmassa som i Finland då var blå. Och därför då hette det här. Och det här är ju ett av de första finska orden som, och ett av de enda finska orden som Esseborna kunde, tror jag.
Men det det är som att säga när man inte vet vad man ska säga så man kan säga no kyllä niinpä sinitarra tuota. Att man kan alltid säga det. Men det är intressant för att det hör ju på något sätt, jag tänker liksom när vi var barn så allt vad man höll på med så behövde man i något skede sinitarra.
Ja, men varför är det inte så längre? Är det så att, alltså förstås förstår jag att man inte kanske får affischer i tidningar så som vi fick, att man hade idolplanscher och djurbilder som man ville lägga upp på väggen.
Ja.
Men någonting måste ju barnen ha på väggen. Alltså, jag vet inte, då är det tavlor man köper nu för tiden?
Det känns på något sätt så konstigt också, för att Sinitar har på något sätt existerat så här länge och lyckats hålla sig under radarn. Att det känns ju som att det här borde egentligen vara betydligt större men betydligt mera användningsområden än vad det finns nu. Eller så borde det ha liksom dött ut för jättelänge sedan. För att det är ju bara som en dålig tejp egentligen.
Alltså nu vill jag ju höra alltså ett sommarprat av den som hittar på Sinitarra. Eller den som kanske då än idag tillverkar Sinitarra. För det är så mycket nu när man tittar ju på Shark Tank och mycket handlar ju om att såna här liksom idéer ska kunna vara scalable, att man ska kunna göra dem i liksom stor skala, annars är det inte intressant för de här stora investerarna. Och jag tänker, Sinitarra kan väl aldrig bli mer än en mycket nischad produkt. Sen vet jag inte om det idag ännu då är ens en produkt, men om det jag måste ju googla nu.
Men tänk,
det finns överallt att köpa.
Är det liksom så där att när man jobbar då på Sinitarra-fabriken så är man så att jag kommer den här Q2-rapporten nu då, kvartalet här, och vi hade ju nog en prognos att det skulle vara ett Sinitarra-år i år, just med tanke på kriget i Ukraina och sådär, att vi tänkte att det finns nog behov av mera Sinitarra, men att det går ju nog dåligt. Alltså finns det så här liksom tredje generationens Sinitarra-arbetare som nu väntar på stödpaket från staten så att man kan liksom byta bransch och komma bort från det här Sinitarra-livet?
Jag menar, om man har hållit på hela livet liksom, och det finns i ens blod och liksom, man har sommararbetat där på fabriken som barn och sen så är det ju att man ska ta över. Och inte spottar man ju på sina morföräldrars jobb, nu gör man ju sin plikt.
Men hur kan det, alltså, det kan ju inte finnas någon produktutveckling att göra med Sinitarra. Alltså det är ju, vad gör man ens på fabriken? Alltså det kokas ihop det här då och så sätts det då mellan två sådana här tunna pappers, så här folieliknande papper, smörpapper, och så kan man dra loss det där då. Men att det är ju, liksom produkten har ju varit färdig nu i 50 år, hur länge det har funnits.
Nej, men varför är den blå? Alltså för det blev ju blå fläckar. Ja. Alltså det skulle väl vara mest logiskt att den är då genomskinlig eller så vit, men blå.
Det där skulle ju vara det första, alltså att om man jobbar med produktutvecklingen så ska man ju då göra glitter Sinitarra eller rosa Sinitarra. Eller är den här blåa färgen på något sätt att det är medvetet just så att det inte ska gå som för Ian, alltså att det är som en sån här färg som inte förekommer i naturen, så därför ska man inte sätta det i munnen.
Det står här, det innehåller olja, gummi, polymerer och tillsatsämnen.
Man skulle kunna ha ett helt upplägg med Will It Sinitarra, och så ska man, det är liksom en gameshow, och så får du välja då alltså hur stor Sinitarra-klump och hur tung sak behövs, och får man det att hållas på väggen och hur länge, och så tävlar man då.
Hade det att göra liksom med mängden, alltså det måste ju mera vara liksom ytan.
Ju större klump så desto bättre fastsättning. Och hade du riktigt stor klump så då kom ju liksom både tapet och målfärg och lite av väggen med när du tog bort
alltså,
den.
Alltså en så värdelös produkt. Alltså helt så här som obegriplig. Och är det också en tidsmarkör att liksom idag så skulle det vara otänkbart att en sån produkt skulle som släppas igenom, för att det finns så rigorösa bestämmelser och kontroller och konkurrensen är stenhård.
Helt klart så köper ju folk det fortfarande. Alltså att man har ju stor nytta av det ännu, att det existerar. För jag håller ju med, det borde ha dött ut för länge sedan, men av någon anledning hade ju inte gjort det. Det borde ju finnas sinitarraplåster, alltså som en sinitarramassa som ska innehålla eukalyptus och honung och sån här, ha antibakteriella egenskaper. Och så kan du liksom forma det på huden exakt så som såret är. Varför har de inte utvecklat sånt? Läkemedel sinitarra. Punatarra skulle det vara. Boen burmo butvo särbottning som talas dit så popna popkum så vore vi pop nu denna popkum så vore vi lys på tätt och kaj. Jag började tänka på modellera, så i den branschen så märker man ju också att hur de anstränger sig varje år. Alltså det kommer nya modellera leksaker hela tiden som blir mer och mer plastiga, och den här själva modellera biten blir mer och mer bara som en liten bisak till det. Alltså att man ser att de gör allt vad de kan för att hålla sig relevanta på något sätt i en marknad som har vuxit förbi modellera. Men sinitarra behöver, de bara kan skita i det här, att det är bara liksom samma sak år ut, år in. Det är liksom, vi ändrar ingenting. Och jag inser nu att det måste ju vara någonting, alltså att själva liksom sinitarra som produkt måste ju vara någonting som sorts, alltså skräp, alltså någonting som de skrapar upp från golvet efter att de har tillverkat någon annan produkt. Så att det kostar liksom ingenting för dem att göra det, utan att det är som rosk som de kan sälja, och att det kanske är liksom orsaken till varför det ännu existerar idag.
Ja, säkert någon biprodukt av någon oljeindustri eller någonting.
Ja.
Men jag är glad nu för att det här faktiskt är den andra produkten nu som jag har i veckan tänkt på. Alltså jag skulle köpa jäst för att jag skulle göra rabarbermjöd. Mm. Och så köpte jag jäst och insåg att jästen, alltså jäst ser ju likadant ut som det gjorde när vi var barn också. Alltså ja. Förpackningen är likadan.
Ja.
Och den är också så här obegripligt billig. Alltså det kostar som, alltså den är nästan, vet du, som under 10 cent tror jag att man betalar. Och det är ju ändå som märkligt det också, för det är ju något som man behöver och något som måste produceras och finnas i alla affärer. Och jag menar, ingen skulle väl höja på ögonen om en bit jäst skulle kosta 1,50 eller någonting. Eller 2 euro till och med.
Ja.
Men det är ändå som jättebilligt. Och det är ju en produkt också som inte heller har haft någon produktutveckling.
Nej.
Utan och inte heller som haka på någonting att nu ska vi göra trendiga förpackningar eller någonting.
Nej, man sätter inte liksom humorgruppen Kai på bild på jästförpackningen, att det behövs inte liksom.
Skulle jäst gå att använda som sinitarra? Har det likadana egenskaper? Att man skulle kunna, alltså det skulle vara häckligt säkert med svampar och sånt som börjar spridas, ja. Men och det skulle lukta. Men jag tänker,
eller, jag menar, det kan ju också vara åt andra vägen, alltså att man skulle göra bröd av sinitarra.
Ja.
Att man blandar lite mjöl och vatten dit. Men som en liten kuriosa bara, så att mitt förhållande till jäst är att jag hade alltid svårt att hitta det i butikerna, och jag tycker att det här är någonting som att butiker har liksom olika logik var jäst finns, och jag tycker också att på så här mindre orter så är det nästan att de som skriver på så här liksom A3-or så skriver de med stora svarta bokstäver här finns jäst, att helt tydligt är det här ett problem, alltså att där tänker jag att där borde man kanske produktutveckla den här förpackningen, att den ska vara självlysande eller någonting, att man ska hitta den mera. Men att jag minns att det var liksom extra utmanande för mig, för att det var både då att jag inte hittade den och sen att jag inte kom ihåg vad ordet var på finska, så att jag hade jättesvårt också att fara och fråga vad det fanns. Och där borde ju då gäst ha gjort precis samma som sinitarra, alltså att det här finska namnet blir det här vedertagna, som man skulle kunna säga det. Men sen hade jag en minnesregel att jag kommer inte ihåg att jag måste tänka att man bakar en pizza med gästen, och så gör man den då, och så snurrar man den och så kastar man upp den i taket och så ropar man hiva, liksom när man säger hiva upp i taket, och då kommer jag ihåg att det heter hiva.
Hela idén med en minnesregel är väl att den ska vara intuitiv till 100%, och där är det ju, jag menar, du börjar tänka att det är kasta som är liksom gäst på finska,
ja.
Eller slänga, eller
ja, men för gäst,
pizza liksom, eller mitt, baka.
Jo, men det är ju så, gäst, fattig pizza, fattig slänga, och då kommer hon på hiva.
Hiva, ja.
Men det var inte det jag skulle säga, utan att det är intressant med sinnetarra, för att jag har en idé som jag har haft, jag har burit det med mig nu ett tag. Och ofta så är det ju så att när man får ju mycket konstiga idéer, och en så här liksom ett filter är ju att om den här idén sen på något sätt evaporerar av sig själv, så då var den ju inte så viktig, men att sen kan de ju stanna kvar också, och då är det ofta så brukar det vara ett tecken på att men här finns det någonting.
Nej, men det där är väl Stephen Kings filosofi med idéer också. Han skriver inte upp sina idéer, utan han litar på att om de är bra så då kommer han att minnas dem.
Ja,
det har jag tyckt att ändå som har så pass mycket intuitiv sens i sig att jag har som tänkt att det är en visdom.
Ja, nej, men jag håller helt med. Och av min erfarenhet så funkar det här också väldigt bra. Men det är intressant nu, för att det här aktiverar, alltså den här diskussionen nu om sinnetarra, alltså aktiverar en sån här latent idé. Alltså som jag har haft med mig länge, men som jag inte har tänkt på, men att nu svällde den upp när vi pratar om det här. Och det handlar egentligen om sport där. Att varför finns det ingen sport där man har liksom en del av den här utmaningen är att man har på sig någonting som man inte ska tappa. Alltså tänk dig fotboll. Men alla som spelar fotboll har cowboyhatt på sig. Och i slutet så får man poäng för alla som har hattarna kvar.
Alltså det blir att det, som en extra utmaning då?
Ja, att det är som en extra utmaning. Och jag tänker att nyckeln här är ju att det här skulle ju vara på något sätt så här preventivt, och det skulle ju förebygga alltså så här fair play. Alltså att man vill ju inte liksom tackla någon, för att då kan det ju hända att man tappar sin hatt och sådär. Alltså att man ska spela sådär smidigare och spela försiktigare. Och sen tycker jag också att det är intressant att många sporter som på något sätt är just den här atletiska förmågan, men att det här att på något sätt att också lyckas medan man sysslar med en sport, så lyckas man hålla hatten på huvudet, så tycker jag skulle vara en sån här ett element av någonting graciöst också, som skulle kunna se jättesnyggt ut i en sån här slow motion. Alltså att man ser där att oj, nej, men där gör han bicykleta och där sätter han handen på hatten så att den hålls av, och oj att det här är nog proffs det.
Ja, men du tänker då att liksom Mondo Duplantis då, när han ska slå sitt världsrekord igen, så då vill han som öka på svårighetsgraden genom att ha en sombrero på
då
sig.
Då sätter han på sig en sombrero eller en sån här hög sån här Abraham Lincoln-hatt, så att, att man kan liksom få ett nytt, att det, du har fått ett nytt världsrekord, men det är inte bara ett nytt världsrekord, utan du har också på dig den här hatten, och då måste man liksom slå det där världsrekordet med en svårare hatt.
Ja, var det inte du som ville produktutveckla sport också? Det var ju han som rev ribban med kuken. Att det borde finnas fler sporter där man ska träffa någonting med kuken. Att det existerar inte en enda sån officiell sport.
Nej. Alltså det,
men det finns liksom fotboll, handboll, och man kan nicka. Och man kan, ingenting att man ska kuka en boll.
Nej, exakt. Och om man kombinerar det då, att man liksom kukar bollen med cowboyhatten på, så då får man extra poäng.
Ska IF Standard ha ett eget lag då? Eller som tänker, det blir ändå svårt att som skala upp det här också kanske. Ja, det blir väldigt nischat.
Nej, men det var alltså det som jag skulle komma till, var att här tänker jag ju liksom att om det här ska catch on och på något sätt att det här ska kunna bli en grej, så då skulle det ju vara nästan som en form av doping då med sinnetarra. Alltså att man sätter liksom sinnetarra då på huvudet så att det håller på hatten. Jag vet inte, räknas det som fusk? Men de sätter ju också sån här talk på händerna när de ska lyfta tunga saker och sådär. Att kanske sinnetarra skulle ha en ingång här också i sportvärlden.
Eftersom alla affischer och planscher och papperslappar man satte upp med sinnetarra fick de här mörka fläckarna där pappret sög i sig. Mm. Så det måste ju betyda att sinnetarra mot huden också. Så då absorberas något in i kroppen också.
Ja. Som kan vara effektivitetshöjande i bästa fall. Jag hade faktiskt inte tänkt på den här kopplingen heller med så här liksom sportsliga förebilder i planscher, och att man sätter upp dem med sinnetarra. Så att om det då är som en bild då av Armand Duplantis med sin sinnetarra fastsatta sombrero i ett foto som man sätter fast med sinnetarra. Så det här är ju, jag tror nog att alla förstår möjligheterna i det här.
Jag
har här några frågor om sinitarra åt dig, Kai. Tror du att det finns sinitarra i Vita huset?
Är det någonting med färger du tänker nu då, Vita huset, och så skulle det få blå fläckar? Eller är det att du tänker att är det en så universell uppfinning?
Jag tänkte egentligen att det skulle då liksom heta Red, White and Sinitarra. Men på något sätt det här som jag var inne på riktigt i början, att är det så att, liksom, att när ett hus har funnits tillräckligt länge, så då på något sätt uppstår det sinitarra förpackningar i lådor där, och att kan det till och med vara i Vita huset det finns?
Men jag tänker att det är väl ett hus där det mesta måste finnas så här just in case, att det kan inte vara att de måste springa till affären i panik när det är en krissituation, så att säkert finns det något lager där det också finns sinitarra eller någonting motsvarande.
Andra frågan: varför finns inte sinitarra på tub? Ska inte vara den liksom ultimata förpackningen, alltså som en tandkrämstub? Alltså kläm ut en klick sinitarra.
Men det intressanta är ju det här som vi redan diskuterar, att det inte har varit någon produktutveckling. Endera för att ingen har brutit sig eller för att det inte har funnits behov av det. Skulle det ha varit det, så skulle det ju förstås finnas sinitarra i tub också. Att man kan som välja mellan de här blocken, de här platta förpackningarna med sinitarra, eller så en tub med sinitarra, möjligen kanske på burk också.
Ja, jag tänker så där lite kanske... sådär som en som piller, vad heter sånt där som prasslar, som piller kommer i, vad heter det?
Endosett?
Nej, inte sett, utan som när man tar piller, när man får det piller.
Ja, som en pillerkarta.
Pillerkarta, alltså, precis. En sinitarrakarta där du liksom ploppar ut. Men är det här alltså att de som håller i sinitarra produktutvecklingen och de som jobbar med det, är det för att de är så lata? Att de är bara så där att nej, jag orkar inte.
Men det är ju det här. Man vill ju veta. Att det borde skrivas en bok. Jag trodde att det skulle helt säkert finnas tillräckligt med intresse. För det är en produkt som alla ändå har ett förhållande till. Och ingen vet någonting om det. Nej, men det borde vara ett sommarprat.
Det är ju bara, alltså, jag tänker bara sådär som coffee table book. Alltså jag skulle köpa direkt. Ja, om det skulle finnas en tjock bibelaktig bok där det bara skulle stå sinitarra. Och så skulle man ha det framme på sitt vardagsrumsbord. Alla skulle bläddra i den.
Såg du att Axel Åhman ska sommarprata i P1?
Ja,
alltså de riktiga sommarpraten. Ja. Inte det här märkliga som pågår, det här rollspelet här i Svenskland.
Är han den första som har fått vara med i den här riktiga sommarpraten? Har finlandssvenska varit med tidigare i Sverige?
Men säkert har ju kanske någon, vet inte, Anna-Lena Laurén kan jag tänka mig att ha sommarprat. Monica Fagerholm sommarprat.
Ja, just det.
Och Sauli Niinistö sommarpratar ju inte finlandssvensk, men nu hade ju alltid varit finländare.
Men ändå inte så många finlandssvenskar som har fått göra det.
Nej, och kanske inte så många österbottningar. Men det var ju alltså i och för sig helt logiskt. De vann Mello förstås. Har du läst den här beskrivningen?
Han skulle prata någonting om Österbotten, förstår jag.
Ja, men det är just att liksom, kan man gissa vad han ska sommarprata om?
Säkert något om dialekt.
I mitt sommar pratar jag om identitet, om dialekt och om hur det är att vara en språkminoritet inklämd mellan det finska och det svenska, säger Åhman.
Ja, men det är väl, jag menar, gör man det i Sverige så då är det sådär, då blir man exotifierad som österbottning och då är det de sakerna man pratar om.
Ja, men är det inte intressant att det som fortsätter ännu, att det handlar bara om den här identiteten ännu, precis som den där låten Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Ja, men de är nya. Det är nytt för Sverige.
Ja, men det är olikt Sverige. Och så tänker jag att nu när de ändå har blivit då folkkära, de turnerar över hela landet, så nu skulle det gå att de skulle kunna delta i egenskap av vem som helst och prata om sitt liv eller prata om hur det var. Hela den här Melodifestivalen-resan skulle säkert gå att prata om också. Men att det då ska vara just det här. Alltså härkomst och identitet. Språk, dialekt. Och att de fortfarande kan liksom använda det.
I mitt sommarprat så tänkte jag diskutera produktutvecklingen gällande sinitarra.
Men vet du vad? Det sommarpratet skulle jag lyssna på. För att det skulle vara så här just som att man skulle som haja till. Att okej, det här vad som så pass nischat och quirky att det kan bli intressant.
Jag undrar om de alla tre fick förfrågan, men det var bara Axel som ville göra det. Eller var det så där att de alla tre fick förfrågan och så sa Axel att han skulle prata om det där och så sa Jakob och Kevin: fan, då har inte någon att prata om.
Ska du göra någonting på midsommar?
Säkert blir det väl någon form av umgänge, äta lite god mat, vara ute i regnet, för det ser ju nog illa ut med prognosen.
Säkert blir det någon form av umgänge, alltså det är nog ChatGPT man pratar med när det handlar om att fira och ha roligt. Ja, no, vi ska också vara bland folk ute vid vatten och äta mycket mat. Men det var en nyhet som både gjorde mig, alltså först drog jag lite så här på munnen och sen så blev jag ursinnig. Jag vet inte om du läst att, alltså att Alkos personal hela veckan ska vara klädd i flytväst.
Jag sa det, ja.
På jobbet.
Jag sa det.
Det här är alltså tydligen så sant. Jag har inte varit i Alko nu den här veckan, så jag vet inte om det här, alltså går de verkligen omkring i flytväst?
Ja, jag tror det.
Men nu är vi ju dömda som art. Alltså, jag menar, det är ju ändå 18 års åldersgräns på allting de har i sin butik. Mm. Alltså inga barn är där, och ändå så ska det vara någon sorts sån här lekfull performance då, för att förstås då, alltså gott syfte, påminna folk om att vara försiktiga vid vattnet.
Mm.
Men det, vuxna människor ska inte måste bli undervisade av så här statlig personal hur man firar midsommar på ett säkert sätt. Det är någonting som har gått fel i liksom skolväsendet eller i det sunda förnuftet eller bara idén om personligt ansvar.
Ja, jag tycker... Jag håller med om att det är lite knasigt. Ena så tänker jag ju att Alkos butiksanställda är väl inte liksom... Det är ganska sällan man är i en situation där man på något sätt tar ett steg bakåt och är så här... Jag undrar nog egentligen vad Alkos butikspersonal tycker om att jag gör det här. Alltså att de är ju inte liksom förebilder. Men framförallt så tänker jag ju att det här är ju ett så här utmärkt exempel på en sån här chefsidé som borde ha stoppats. För det är ju klart att de här högsta cheferna där kommer ju inte att gå klädd i flytväst. För att det är ju jobbigt att ha på sig flytväst. De är ju stora och bökiga. Och jag tänker, när du jobbar i en butik, du böjer dig hela tiden när du sätter ner flaskor och lyfter flaskor och håller på med de här små stegarna. Det måste ju vara otroligt klumpigt och jobbigt att ha på sig flytväst. Och att det är då någon chef som har suttit vid ett bord då och konstaterat att det ska inte vara kul, hörni, att vi ska ha flytvästa på. Och sen hade det liksom gått vidare och sen hade det gått ner då, och sen har man faktiskt klubbat igenom det här beslutet. Så jag tycker synd om de som jobbar där.
Ja, det är förnedrande. Alltså att man är ändå som utbildad sommelier eller vad man nu är då när man jobbar på Alko.
Ja.
Och så ska man börja liksom, som en sån här lekledare ska man vara då. Och som spexa till det.
Jag tycker att det borde egentligen ha varit mycket bättre med... Alltså vi på något sätt, om vi har lärt oss någonting av tobaksförpackningar, så är det ju att man måste liksom gå all in på det här äckliga och det här liksom som faktiskt gör att man hajar till. Man kan inte liksom göra det här halvmesyr. Jag tycker att istället så borde de ha liksom helt vanliga kläder, men sen när man liksom betalar för spriten så ska de liksom skrika allt vad de orkar. Alltså att de ska så här att drick inte! Eller gör det inte! Alltså någonting så här att man som riktigt hajar till så att man får så här hjärtklappning och blir så här oj, oj, oj. Och så att ja, att så här är det sen. Och så kommer man ihåg det där när man kanske då ska dricka. Och så gör man det kanske inte.
Nej, men det är ju just det. Ingenting sånt här. Vi har ansvar för våra egna liv när vi är vuxna. Det är väl också att jag reagerar på det här nu när jag som dagligen är någon sorts... När jag är förälder helt enkelt. Att jag ska hela tiden uppmana och undervisa och lära och förmana och akta sig och så här. Och då är det att, ja men klart han är 2, så därför gör jag det och det behövs. Men när man är 18 plus så ska det inte krävas någon sån här insats.
Nej, det här skulle aldrig ha gått igenom på tarrafabriken.
Borde vi skriva på förpackningen att man inte ska äta den här sinitarra? Alltså? Nej, vi ändrar inte något på förpackningen. Jag sitter samma dag ut som 50-talet.